Och vi vände och vred på det där. Och trodde inte det var sant. Vände och vred igen. Tittade på olika subgrupper. Men det var sant. Och det var början på min forskningskarriär.
Du lyssnar på Cancerfondens podd Glöd. En intervjuserie där Karin Nordin, som är redaktör för forskning och medicin på Cancerfonden, samtalar med olika forskare om deras viktiga arbete inom forskning som finansieras av Cancerfonden och har stor betydelse för vårt huvuduppdrag, att besegra cancer.
Om det går att operera en cancer, verkar det logiskt att ta bort så mycket av cancern som möjligt? Eller finns det en gräns där ingreppet blir för stort för kroppen och cancern istället växer efter operationen? Idag är cancerforskaren Sahar Salehi gäst här i Forskarpodden Glöd. Hon är på gång med att visa hur den optimala operationen ser ut. Välkommen Sahar Salehi, kirurg vid Karolinska universitetssjukhuset.
Tack.
Vad är det för cancer som du jobbar med?
Jag jobbar i första hand med cancer som utgår från äggstocken, eller ytan på äggstocken, insidan av äggledan eller direkt från bukhinnan på kvinnor. Och de cancersjukdomarna brukar vi baka ihop till att säga bara äggstockscancer i stort. Så det är mitt specialområde. Men sen opererar jag alla andra kvinnliga cancersjukdomar också, som livmoderhalscancer och cancer som utgår från livmoderslemhinnan.
Mm-hmm. Gynekologisk cancer.
Ja.
Är det liksom skillnad på att operera livmoderhalscancer och äggstockscancer?
Ja, det är en ganska stor skillnad. Och skillnaden ligger i att äggstockscancer, till skillnad från de andra cancersjukdomarna, de tycker om att tidigt i förloppet sätta små utsådder eller frön av cancer på det vi kallar för bukhinnan. Och bukhinnan är som en tunn, genomskinlig film, ungefär som gladpack, som klär bukens alla organ. Så att dessvärre är det så att på grund av det så får majoriteten av patienter sin diagnos när cancern har spridit sig i magen ordentligt och satt sig på den här bukhinnan med de här fröna. Och då brukar det vara så att även fast cancern kanske en gång började här nere i äggledan, så sitter det mesta av cancern som är synlig i övre delen av magen.
Och det är då enklare om man tänker på de andra gynekologiska cancerformerna. De är mer avgränsade och lättare,
ja,
att ta bort.
De är enklare att operera. Mm. Jag säger inte att de är enkla att operera, men de är enklare i jämförelse med äggstockscancer. För att de allt som oftast är avgränsade till bäckenet, så att säga.
Mm.
Så att då räcker det med ett bäckeningrepp, som i och för sig kan vara avancerat det också.
Mm.
Men det är inte så att man opererar i alla bukens kvadranter överallt, som man gör vid äggstockscancer.
Forskning inom äggstockscancer har varit eftersatt och därför har Cancerfonden vid två tillfällen gjort särskilda satsningar för att få fart på det här området. Vi har finansierat 5 tjänster där forskarna får ägna sig åt äggstockscancer i 3 år. Sahar Salehi är en av forskarna som har en sån tjänst. Vi har också arrangerat en stor vetenskaplig internationell konferens för att forskare ska kunna träffas och tillsammans hitta sätt att ta forskningen framåt.
Men hur kom det sig att du började jobba just med gynekologisk cancer?
Ja, som så mycket annat i livet så hamnar man där man hamnar av en slump lite grann. Det jag absolut visste att jag ville hålla på med, det var när man gick grundutbildningen. Då förstod jag ganska tidigt att det var kirurgi.
Okay.
Om jag skulle bli doktor, då var det kirurg jag skulle bli. Var
du osäker på om du skulle bli doktor, eller?
Ja, det var jag nog. Alltså, jag visste inte riktigt. Efter gymnasiet så visste jag inte riktigt vad jag ville göra. Jag höll på väldigt mycket med idrott och tyckte det var roligt och kände så här, jag kanske ska flytta någon annanstans, göra någonting annat. Min syster hade flyttat härifrån och då fick jag ett sånt där stipendium för att hålla på med idrott, med basket som jag höll på med.
Mm-hmm.
Ett 4-årigt stipendium för att åka till Kalifornien, till University of California at Berkeley då. Och det är ett fint universitet, så tänkte jag, men gud, det där.
4 år?
Ja, precis, det vill jag göra. Det var fantastiskt på många sätt, men ganska snart så insåg man att någon utbildning kommer inte bli, utan man är där för att bara hålla på med idrott egentligen, professionellt. Så att då var det bara tack och hej där efter något år. Då kom jag hem och och tänkte, ja, vad ska jag nu då? Då var det lite så, egentligen så vill jag göra det du gör nu, alltså att bli journalist och du vet, åka jorden runt och så här, rapportera om orättvisor. Och, ja. Men pappa ville så himla gärna att jag skulle bli läkare.
Okej.
Okay. Ja, och det var så starkt den viljan och jag kände väl så här, ja men okej okay då ungefär. Så då började jag i brist på annat och blev övertygad och förstod ganska snabbt när jag hade börjat att det här är inte för mig.
Okay.
Ja, det var ju roligt att lära sig om kroppen och såna här saker, men det var inte riktigt liksom min grej. Så kändes det. Så då tog jag ett uppehåll faktiskt och var borta ett tag från läkarlinjen också och reste runt lite och funderade och kom fram till verkligen att det här är inte vad jag ska hålla på med, utan gör jag klart det här så blir pappa glad och så kan jag göra det jag vill göra sen efteråt. Och då när jag kom tillbaka, då var det en kurs och det var kirurgikursen. Och det var också på Karolinska då.
Mm.
Och det var bara... Då blev det så här, jo men det är det här jag vill göra.
Då blev det fast.
Ingenting annat, ja.
Mm. Okej, okay. Kan du berätta om någon vändpunkt eller någon patient som har betytt mycket?
Mm. Då när jag gjorde min specialisttjänstgöring, ST-tjänstgöring som man kallar det för, efter allmäntjänstgöringen. Då gör man också olika randningar som man kallar det för, det vill säga att man går till angränsande specialiteter och lär sig lite och jobbar samtidigt. Då var jag ett halvår på gynonkologen. Där träffade man ju också väldigt många unga kvinnor med livmoderhalscancer som fick behandling. Och de kom jag väldigt nära. För jag var ju ungefär i samma ålder som många av dem. Det var speciellt en kvinna, hon var för sig några år äldre än mig, med livmoderhalscancer som hade fått sitt tredje eller fjärde återfall. Och man hade gett henne all behandling man kunde ge. Men det fanns inte så mycket mer i behandlingsarsenalen att erbjuda. Så hon låg inne då med ett lite halvstopp i tarmen med metastas från sin livmoderhalscancer som låg vid tunntarmen. Henne satt jag och pratade med väldigt mycket.
Opererade du henne?
Nej, jag opererade inte. Det var ju inte aktuellt att operera henne alls.
Okay.
Men hon hade en 6-årig dotter. Och det var nästan jul och hennes liksom önskan här nu, det var att åtminstone få fira jul. Och då kommer jag ihåg att då blev jag väldigt engagerad i det där. Och rotade runt och ringde överallt och bara för att försöka få till det så att hon skulle kunna, om man på något sätt utan att operera henne kunde få den här tarmen att låta lite mat passera.
Mm.
Då fick vi till det till slut med att man endoskopiskt, alltså att man går med titthål ner från munnen, kunde sätta in ett sånt här stent som spände ut tarmen. Och då fick hon det och kunde åka hem och fira jul med sin 6-åriga dotter och sen kom hon tillbaka.
Mm.
Och jag kommer ihåg där att jag sprang varje morgon, kom så här tidigt till jobbet varje morgon bara för att se hej till henne och liksom hur hon mådde och så. Och då var man ju inte alls speciellt erfaren, så att allting gick ju in i hjärtat liksom. Det var ju som att det blev en kompis, eller man ska säga.
Mm.
Och då pratade vi länge och vi visste att det var inte lång tid kvar för henne. Och då pratade vi om ganska svåra saker, så det förstår jag ju nu att man kanske inte ska göra med en patient. Men då gjorde jag det med henne.
Och, varför ska man inte göra det?
Jag tänker att jo, man ska nog göra det, men man ska inte göra det på det sättet jag gjorde med henne. För vi pratade som kompisar kan man säga.
Mm.
Så det blev väldigt nära.
Men man ska inte vara kompis? Eller?
Nej, jag tror inte man ska vara kompis. Det tror jag inte. Däremot ska man prata så att man förstår och liksom vara mänsklig och liksom vanlig utan svåra ord och så. Det ska man göra. Men jag tror inte man ska ha en kompisrelation, för det är inte, liksom, det är inte meningen med den relationen.
Mm.
Men då var jag så ung så att jag liksom inte, jag kunde inte göra skillnad riktigt på, och jag var ju inte den som bestämde vilken behandling hon skulle få eller så, utan jag var bara en liten doktor som såg till att allting rullade på avdelningen. Men i ett av de där samtalen när det faktiskt var på väg att ta slut, då hon ville tacka för en liksom tid, bland annat då för att vi hade liksom kommit nära varandra lite och hon tyckte, hon på något sätt fick mig att veta att hon tyckte att jag var bra på det här, att jag borde fortsätta hålla på med just det här. Och det var lite så här, efter det. För sen, jag vet inte om det var, jag tror inte det var dagen efter, men några dagar efter det så gick hon bort.
Mm.
Och det kom jag ihåg att jag tyckte det var jättejobbigt när man sprang till jobbet, och så fanns hon inte där på rummet. Och då kände jag lite så här, ja, du vet, när man kan känna sig, jo men det kanske är det här. Det kanske är det här. Och då var det ju inte kirurgi, då var jag på onkologsidan. Så jag funderade faktiskt ganska länge på om det kanske var det jag skulle hålla på med istället och inte vara kirurg. Men det, efter några månader så gick det snabbt över kanske. Och då förstod jag att man kan ju hålla på med det här, men vara kirurg också.
Mm. Är det viktigt att det är kvinnor som du arbetar med?
Jo, men egentligen kanske det inte är, från början var just kvinnor. Utan känna att man har ett meningsfullt jobb var det viktiga, och att man gjorde en skillnad. Det var viktigt att göra att det man gör är viktigt. Att det man gör någonting bra för en medmänniska, så att säga. Det är hela grejen. Sen när jag hade varit där på just gynonkologen på Radiumhemmet och träffat många av de här yngre kvinnorna med livmoderhalscancer. En del var nyförlösta, hade barn. Då blev det just det här, jag vet inte, mammorna ska överleva. Och det är bara min känsla. Man kan inte säga att kvinnor är viktigare än män eller män är viktigare än kvinnor. Men för mig blev det så då.
Varje år drabbas drygt 700 kvinnor i Sverige av cancer i äggstockarna, eller ovarialcancer som sjukdomen också kallas. De flesta kvinnor som insjuknar är mellan 40 och 70 år. Det är den näst vanligaste gynekologiska cancerformen efter livmodercancer. Ibland kallas sjukdomen också för bukens tysta tumör, då diagnos många gånger ställs sent eftersom symptomen inledningsvis ofta är vaga. Prognosen varierar mycket beroende på vilken typ av äggstockscancer det är och i vilket stadium sjukdomen upptäcks. De flesta kvinnor med tidigt upptäckt äggstockscancer har god prognos.
Äggstockscancer är ju en lömsk sjukdom just på grund av att den inte kommer med några symptom tidigt. Och dessutom är det så att den gillar att tidigt i förloppet, precis som vi sa från början här, sätta små utsådder av cancer ut i bukhinnan. Därför får majoriteten av kvinnor sin diagnos i ett relativt sent skede när cancern har spridit sig framför allt till bukhinnan, överallt i hela magen. Och behandlingen består då av kirurgi, kombinationen av kirurgi och kemoterapi. Nu för tiden har vi ju mer i behandlingsarsenalen. Om man har en viss typ av mutation i tumören får man också adderad behandling med PARP-hämmare, som man kallar det för, som är en svensk uppfinning från början.
Mm.
Efter avslutad cellisbehandling. Och det kirurgiska ingreppets mål, förutom att ställa diagnos och göra en sån här stadieindelning, det vill säga att beskriva hur tumören har brett ut sig anatomiskt i buken, det är att ta bort all cancer. All cancer som man kan se och känna. Varför då? Jo, för att göra cellgiftsbehandlingen som kommer sen mer effektiv. För ju mindre cancer man har kvar, desto mer effektiv blir cellgiftsbehandlingen sen. Problemet är att det här blir väldigt stora operationer allt som oftast, just för att cancern sitter på bukhinnan. Så det är inte bara en liten operation man gör, utan man behöver ta bort många olika organ i magen och stora delar av bukhinnan, oftast för att bli av med cancern som man kan se och känna. Problemet är också att man innan operation inte kan veta för säkert hur den här tumören har spridit sig. För de här utsådderna av cancer på bukhinnan, de har vi ingen bra radiologisk modalitet som kan tala om för oss att exakt så här ser det ut.
Röntgen?
Just det, det finns ingen bra röntgen som kan säga. Så att även fast vi har jättefina röntgenmetoder, så är just det här med carcinos, alltså cancer på bukhinnan, det är svårt. Så att när vi har gjort en röntgen, då kan röntgenläkaren tycka att nej, men det här ser ganska bra ut. Och så öppnar vi magen och så är det förskräckligt, det går inte att operera. Eller tvärtom, att det ser ut som att det är jättemycket cancer på svåra områden som vi vet att vi inte kan få bort. Och så opererar vi och så ser vi, så var det inte alls. Så att vi opererar alla som är i skick för att kunna genomgå en operation, och så får vi se lite.
Och det är liksom det första man gör.
Ja, Om man är i skick för operation så är det, helst det man gör i första hand. Mm. Det vill säga operera, få bort all cancer och sen fortsätter man med cellgiftsbehandling. Men man kan, det finns också ett alternativ i att först få cellgiftsbehandling, sen operera och sen fortsätta med cellgiftsbehandling. Det är också ett alternativ. Och vilket som är bäst, det har vi ju trott hittills i alla fall, att det är bäst att opereras i första hand och sen få cellgiftsbehandling. Men det får vi se, det är en klinisk studie som vi väntar på resultat ifrån som kommer att visa vad som är bäst, i vilken timing av kirurgin man ska göra så att säga. Men vi har ett problem med att selektera, alltså vilka patienter är det som vi ska utföra den här kirurgin på? Vilka patienter är det vi når vårt mål, det vill säga att ta bort all cancer på? Det är ett kliniskt problem. Sen så i strävan av att förbättra, vi har ju vetat att det är bra att göra ett bra kirurgiskt ingrepp, det vill säga att ta bort all cancer. Det är för säkert, det är alla överens om. Så att det vi har strävat efter inom den gynonkologiska kirurgin internationellt, det är att vi ska bli duktiga kirurger som liksom med förbundna ögon kan operera överallt i hela magen. Vi ska inte vara gynekologer längre eller bäckenkirurger, va? Utan vi ska kunna ta oss upp överallt, ta bort all cancer.
Med förbundna ögon, det menar du ju inte.
Nej, det menar jag inte.
Men
jag
menar, lite skrämmande.
Ja, precis. Nej, men jag menar att man med lätthet kan ta bort allting. Så att det har man satsat väldigt mycket resurser på, skulle jag säga. Med utbildningsplaner, centralisering av vården och subspecialiseringsprogram. Där vi har lyckats bli duktiga kirurger som faktiskt i majoriteten av fallen kan ta bort all cancer på det här sättet. Sen så under den tiden som vi drev det här så följde vi också våra patienter. För vi var ju övertygade om att det var jättebra att göra de här stora operationerna och få bort all cancer. Så vi följde våra patienter noggrant och vi hade liksom inklusionskriterier för den här kirurgin och exklusionskriterier som vi verkligen satt ner och diskuterade och var överens om. Eftersom jag var ansvarig för kirurgin för våra cancer så var det liksom extra viktigt för mig att följa hur det här blev i kliniken. Det var ingen forskning eller så, utan bara en klinisk uppföljning. Och när vi väl hade tillräckligt många år på nacken så skulle vi utvärdera det. Och då satt jag, kommer jag ihåg, med en statistiker på Regionalt cancercentrum här i Stockholm. Jag sprang där nästan varje dag i flera månader med de här resultaten. Då visade det sig att då när vi jämförde resultaten, det vill säga överlevnad, för det är ju det vi liksom är ute efter, att patienten ska leva längre förstås med ett förändrat sätt. Det vill säga att vi har blivit duktiga kirurger, vi gör allting rätt, vi tar bort cancern på jättemånga patienter, många fler än tidigare. När vi jämförde då de resultaten med hur det var innan vi började jobba så att säga, när man kanske var bara vanliga gynekologiska kirurger. Och då satt vi där och tittade på resultaten och det var ingen skillnad. Och vi vände och vred på det där och trodde inte det var sant. Vände och vred igen, tittade på olika subgrupper, men det var sant. Och då ställer man sig frågan, varför då? Här har vi gjort en jätteförändring. Vi har gjort allting som vi har trott ska vara bra. Alla är överens som är bra, det vill säga att vi opererar patienterna först och vi lyckas operera väldigt många fler patienter radikalt. Visst, det blir stor kirurgi, men ändå. Men resultatet blev inte bättre. Varför då? Och det var början på min forskningskarriär.
Nu ska du få göra någonting som vi kallar för hisspitchen. Vet du vad en hisspitch är?
Ja, lite, kanske. Det var någon film där de pratade om det.
Ja, men det är alltså att du tänker att du ska åka hiss och så träffar du en person i hissen och på den tiden medan ni åker i hissen så ska du berätta och försöka sälja in vad du håller på med. Och tänk dig då att den här personen är någon som vill skänka pengar till cancerforskningen och du ska försöka få honom eller henne att vilja stötta just ditt projekt. Så varsågod, hisspitchen börjar nu.
Vi måste hitta ett bättre sätt att definiera vilka patienter som gynnas av kirurgisk behandling och vilka patienter som får illa av kirurgisk behandling vid avancerad äggstockscancer. Och målet med mitt forskningsprojekt är att förklara mekanismerna bakom det stora kirurgiska traumat på äggstockscancercellerna och deras mikromiljöer. Och genom att göra det kan vi då även precisera vilken patientselektion som är rätt, det vill säga vilka patienter ska vi operera och vilka patienter ska vi inte operera. Och målet är naturligtvis att fler patienter ska leva mycket längre och att rätt patient får rätt behandling.
Tusen tack. Okej, så vad gör du nu i forskningen?
De här stora kirurgiska ingreppen som vi gör, de ger ju naturligtvis upphov till ett kraftigt inflammatoriskt svar från kroppen. Det blir ju stora sår som ska läka efteråt. Och i mitt forskningsprojekt då undersöker vi två saker kan man säga. Dels pågår det en klinisk studie där patienter som väljer att delta lottas till att erhålla behandling under det kirurgiska ingreppet med lokalbedövning eller koksalt. Det vill säga placebo. Och det vi gör då det är att vi tre gånger under det kirurgiska ingreppet häller på lokalbedövning eller koksalt i magen.
Häller på?
Precis, det är bara hälla i det i magen.
Hur stora mängder är det?
Nej, det är inte så mycket. Det är 40 ml vid tre tillfällen. Så det är inte så att det blir plaskigt och vått.
Nej.
Och sen så genom en tunn slang i magen så får man det pumpat varannan timme in i magen i tre dagar efter operationen. Och det vi är ute efter det är att lokalbedövning har en känd antiinflammatorisk effekt. Och då tänker vi oss att om vi nu har åsamkat patienten en stor inflammation med det här kirurgiska ingreppet, då kanske lokalbedövning kan dämpa det inflammatoriska svaret. Och vi tror att i kliniken det vi kan få tillbaka av det är en bättre, snabbare återhämtning för patienterna efter operationen. Och vi har gjort, innan vi började med den här studien, då hade vi gjort en liten sån här förstudie, en pilotstudie, både på Sahlgrenska och här på Karolinska, på bara 40 patienter. Men den studien visade att patienter som fick lokalbedövning i magen, de kunde påbörja sin cellisbehandling långt tidigare, mer än en vecka tidigare, jämfört med de som fick bara koksalt i magen.
Och det är viktiga
dagar. Ja, det är viktigt. Det är en viktig prognostisk faktor. Mm. Ju tidigare man kan gå på med cellisbehandlingen efter det kirurgiska ingreppet, det vill säga att cancercellerna inte har hunnit dela sig tillräckligt många gånger. Ju färre gånger de har delat på sig, desto bättre för cellisbehandlingens effekt, så att säga. Mm. Det vi också gör i studien, det är att vi vill kunna förklara effekten av det kirurgiska traumat. Det vill säga när man åsamkar ett inflammatoriskt svar genom ett stort kirurgiskt ingrepp. Hur beter sig cancercellen i den miljön? För att bygga en förklaringsmodell till våra kliniska resultat. Varför gick det inte bättre för patienter när vi opererade dem på ett bättre sätt? Och det vi gör i det projektet, som är en underdel av den här stora kliniska studien, det är att vi tar vävnad, prover från bukhålan på patienter precis när vi har öppnat magen och sen precis innan vi stänger magen. Det vill säga det kirurgiska ingreppet har pågått och vi har prover innan och precis i slutet. Och så tittar vi på de här proverna och ser om det är någon skillnad i början eller i slutet av kirurgiska ingreppet. Vad gäller cancercellernas förmåga att invadera vävnaden, cancercellernas förmåga att dödas av cellgiftsbehandling. Och det blir också en grund att använda sig av när vi senare fortsätter med forskningen för att titta på vilka patienter vi verkligen ska välja till kirurgisk behandling.
Hur lång tid pågår en operation?
En operation pågår ganska länge, men det kan vara olika länge. Allt från 3 timmar till 10 timmar, det beror på. Men mediantiden, återigen, hälften är kortare och hälften är längre. Den ligger på ungefär 350 minuter någonstans där.
Och på den tiden så hinner cellerna förändra sig då?
Ja, det gör de.
Vad har ni sett?
Jag förstår att du är nyfiken.
Ja.
Det vi har hunnit göra hittills det är att titta på inflammatoriska faktorer. Både i blodet och i vävnaden i början och slutet av det kirurgiska ingreppet. Och där kan vi se ganska stora skillnader som i sig är förväntade. Det som är mer intressant, det är att se hur det här påverkar möjligheten för cancercellerna att sprida sig och bli resistenta mot kemoterapi. Det är det som är än mer intressant. Mm. Och det relaterar vi naturligtvis till de inflammatoriska markörerna sen och till hur det går för patienten i den kliniska studien.
Men det kan alltså vara så att en stor operation gynnar cancern?
Ja, det kan vara så.
Och det är det ni försöker ta reda på?
Precis. Och i sådana fall, vad är mekanismen bakom det?
Ja. Och i så fall, ska inte de kvinnorna opereras med så här stora operationer då?
Det kommer vi inte kunna svara på i det här projektet. Men det ligger grunden till att fortsätta för att ta reda på precis det.
Mm. Cancerfonden delar ut mycket pengar till forskningsprojekt. Och de här pengarna får ju då användas för att hålla projekten igång. Men vi jobbar också med att finansiera forskares tjänster. Och så är det ju i ditt fall. Alla som skänker gåvor till Cancerfonden är alltså med och finansierar din lön, Sahar.
Ja.
Hur känns det?
Tack, tack.
Men varför är det viktigt att det läggs upp så här som en tjänst?
Det är superviktigt. Och framförallt att det inte bara är ett halvår eller ett år, utan det är några år. Det betyder att man har tid på sig att göra någonting bra från ax till limpa och hålla i det. Utan att ha tid för forskning så blir det ingen bra forskning helt enkelt. Och då kan man hoppa över och försöka sig på att studera någonting på ett systematiskt sätt. Så att jag ser det som avgörande för att kunna bedriva forskning. Det går inte annars.
Lycka till med forskningen nu och tusen tack för att du var med i GLÖD. Sahar Salehi, kirurg vid Karolinska universitetssjukhuset och biträdande lektor vid Karolinska institutet.
Tack för att jag fick komma.
Du har lyssnat på Cancerfondens podd GLÖD, där Cancerfondens redaktör för forskning och medicin Karin Nordin samtalar med olika forskare om deras livsviktiga arbete. Podden görs av och i samarbete med produktionsbolaget Filt. Och jag heter Peter Kjellin. Vill du vara med och bidra till den livsviktiga forskningen? På cancerfonden.se kan du bli månadsgivare eller bidra på något annat sätt som passar dig. Du kan även swisha en gåva direkt till 901 95 14. Tack för att du har lyssnat. Tillsammans besegrar vi cancer.